Jag hade börjat med undervisning i synagogan på morgonen, den här sabbatsdagen. Han hade förkunnat Guds ord med makt och myndighet. Och folket hade häpnat. Plötsligt hade hela gudstjänsten störts av en man som ropar högljutt, besatt av en ond, oren ande, som sa: bort härifrån. Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus hade tilltalat honom strängt, och den onde anden hade farit ut ur mannen. Och folket hade återigen häpnat över hans makt och makten i hans ord. Till och med de onda andarna var ju honom underdånig. Och ut ur synagogan gick tillsammans med folket den morgonen en befriad man. När Jesus efter synagogan den dagen kom hem till Simon Petrus, så låg hans svärmor svårt sjuk i hög feber. Men återigen så visade sig himmelrikets makter i det att Jesus lägger sin hand på den sjuka kvinnan och näpste febern, och hon står upp för att betjäna den. Och den kvällen, mina vänner, var Kapernaums gator och gränder fyllda av stadens sjuka och lidande människor, väntande på att Jesus också skulle ta sig tid med dem. Och det gör han. När solen hade begynt gå ned, så går han omkring och lägger sina händer på de lidande människorna. Och det övergår ifrån lidande till liv, till hälsa, till kraft, ifrån besättelse till frihet. Messias hade kommit, frälsaren, förlossaren. Och folket känner att det är han som de vill sätta sitt hopp till. Men efter den här intensiva dagen så går ju Jesus till vila och måste väl vara ganska trött. Han var dock sann människa. Men innan en ny arbetsdag ännu hade grytt, innan människorna i Kapernaum ännu vaknat till sina vardagssysslor, så står Jesus upp. Medan det ännu är mörkt, läser vi i vers 42, och går åstad till en öde trakt för att där vara ensam i bön och samtala med sin fader i himmelen. Ofta beskriver evangelisterna hur Jesus efter intensiva stunder och dagar tillsammans med folkmassorna försöker dra sig ut i enskildhet och ensamhet. Han kände behov av att bedja. Han kände behov att få vara ensam med Gud. Nya uppgifter låg framför, och han måste liksom förbereda sig i bön för det här. Ofta så gjorde han det tidigt på morgonen, medan det ännu var lugnt och medan han kunde räkna med att få vara i fred. Om Jesus, Guds son, behövde denna stillhet, behövde denna avskildhet i bön, så måste vi fråga oss om inte också vi skulle behöva det lite mer. Och vi kan inte skylla på att vi har så mycket att göra och därför inte har tid att bedja. Luther har fått oss att komma på skam. En man som var väldigt upptagen, men vid ett tillfälle sa: idag har jag så mycket att göra att jag måste bedja en timme extra. Och vi tror ibland att sysslorna omkring oss och de många handa uppgifterna gör att Gud måste förstå likasom att nu har vi inte tid att ägna oss så mycket åt honom. Men vi bedrar oss själva. Bönen är nyckeln som om morgonen öppnar Guds nåds skattkamrare för oss. Och bönen är den som om aftonen innesluter oss i hans beskydd. Det är gott att få börja dagen i bön. Det är gott att få sluta dagen i bön. Och en hjälp för ditt böneliv är församlingens förbönstjänst. Och jag är förvånad att inte hela församlingen ännu är med i den förbönstjänsten. Om du vill ha hjälp i ditt böneliv, för vi har problem där allesammans. Det är svårt att bedja, det är en kamp att bedja. Och så finns det dock en lista till reds för dig varje vecka att hämta här efter gudstjänsten, där du aktivt kan bedja för bestämda bönämnen och tacksägelseämnen i församlingen. Det är en hjälp för dig i ditt böneliv att avsätta en särskild tid på det här sättet för församlingens bön.
Men folket sökte efter honom, står det. Och när de hade lyckats få reda på var han befann sig, tydligen hade man frågat Petrus och de andra som visste det, så ville man hålla honom kvar och hindra honom från att gå sin väg ifrån Kapernaum. Det är lite annorlunda här än när han var i Nasaret, där man ville bli av med honom och nästan försökte döda honom. Men här vill man hålla honom kvar och var rädd för att han skulle gå ifrån dem. Det var naturligtvis en bättre attityd än den som Nasarets befolkning hade givit till känna. Men ändå var den lite grann självisk och kanske lite grann ytlig. De ville att Jesus skulle stanna kvar hos dem så de fick lyssna till honom, så de kunde dra nytta av hans helande krafter, att han skulle bo i Kapernaum alltid och vara en garant för att ingen skulle behöva bli sjuk mer eller drabbas av lidande. Man var rädd att mista honom, honom som man kunde ha så mycket nytta utav. Men Jesus är aldrig till för att behållas. Han måste ständigt ges vidare. Budskapet om Jesus måste ständigt gå vidare och får aldrig stanna i någon generation, på någon plats. Och det är egentligen det som texten idag handlar om, när Jesus kallar lärjungarna till människofiskare. Fler måste få höra. Och Jesus svar till Kapernaums invånare i vers 43 i det fjärde kapitlet: också för andra städer måste jag förkunna evangelium, ty därtill har jag blivit utsänd. Det är lika som Jesus känner en tvingande nödvändighet att hela tiden vara på väg. Fler måste få höra. Jag har ansvar också för andra. Jag kan inte stanna här i Kapernaum. Paulus drevs av samma motiv och missionsstrategi. Han säger i inledningen till Romarbrevet: både mot greker och mot judar och andra folk, både mot visa och mot ovisa, har jag förpliktelser. Jag måste vidare. Jag är villig att komma också till er i Rom på grund av den anledningen, och vidare till Spanien. Och i slutet av Romarbrevet så säger han: jag har därvid satt min ära i att icke förkunna evangelium där Kristi namn redan är känt. Han vill inte bygga på någon annans grundval. Han ville ständigt gå vidare till nya områden, till glömda folk, till gömda folk. Och om Paulus var med i vår gudstjänst här idag, så skulle han säkerligen vara orolig för att evangeliet som här förkunnas stannade innanför de här väggarna, vetande att ännu 1981 det finns miljoner människor och stammar och folk som aldrig har hört. Hur kan ni sitta här, skulle han säga. Vem vill följa med mig? Låt oss gå. Och endast den församling som är engagerad i världsevangelisationen och världsmissionen kommer att hålla sig levande. Det är församlingens livsnerv och pulsslag att få vara engagerad i evangelisation och i världsmission. Evangeliet får inte stanna här, mina vänner. Kanske Gud idag kallar på några. Vi har under flera veckor nu bett speciellt varje vecka för vissa folk och stammar som aldrig har hört. Vi har ett ansvar där. Jesus går ner mot Judén och besöker synagogorna där, och i kapitel 5 så har han återvänt till Galileen. Men han återvände särskilt till Genesarets stränder, verkade som. Där var en livaktig verksamhet och mycket folk bodde i de här trakterna. Det var tätt befolkat. Många livnärde sig av just fiskeriyrket. Det fanns tusentals båtar runt Genesarets stränder på den här tiden. Och enligt uppgift så bodde nästan 30 000 människor i Kapernaum. Jesus predikade i de olika synagogorna, men han predikade också ut i det fria. Och alltså som motståndet restes mot honom, så stängdes också synagogorna. Och han var hänvisad till friluftsmöten. Och gärna så talade han tydligen nere vid Genesarets stränder. Och den här dagen har han kommit ut redan på morgontimmarna, och folket har börjat samla sig omkring honom. Och som vanligt så ömkar han sig över folket, för han ser ju att de är illa medfarna, lika som får utan herde. Och han stannar upp och han ger dem livets ord. Men människorna tränger sig på honom. Ja, de är så närgångna, de ligger riktigt åt honom, säger grundtexten. Fysisk bemärkelse blir det trångt för Jesus, och det är svårt att göra sig hörd. Man lyssnade tydligen gärna till hans undervisning. Man kände att det var helande kraft i hans ord, i hans budskap. Och det blev trängsel omkring honom. Så får han se de två fiskebåtarna, Johannes och Petrus fiskebåtar, som de hade dragit upp på land, eller upp på stranden nu, efter en hel natt av fåfängt fiskande. Och man höll nu på att skölja sina nät. Och Jesus kommer på idén, varför inte använda en båt som predikstol? Petrus, kan jag få låna din båt? Lägg ut lite grann ifrån land. Och Petrus ställer sin båt till förfogande för att Jesus ska få använda den att likasom slänga ut evangeliets nät ifrån. Och Jesus intar båten som lärare i det han sätter sig ner för att undervisa. Det var ju den tidens lärarposition, ställning, kroppsställning. Man satt ner och predikade och undervisade. Och jag föreställer mig att rent akustiskt så var det fördelaktigt att tala in mot land, några tiotal meter kanske, vad det kunde vara, utifrån land. Ni kanske har förvånats ibland över att ni så lätt har kunnat höra rösterna och orden ifrån dem som befunnit sig i en båt, kanske ganska långt ifrån stranden, en stilla sommarkväll till exempel. Ingenting hindrar ljudvågorna från att välla in emot land, och alla kunde tydligt höra hans förkunnelse. Genesarets vatten kluckar så hemtrevligt mot Petrus båtstäv, och det levande ordet går ut ifrån denna fiskebåt. Livets vatten, livets ord. Man känner igen hans ord och förkunnelse. Han talar om fadern. Han talar om himmelriket som ska komma och som är här. Han talar om att alla ni som arbetar och är betungade, kom till mig. Jag ska ge er ro. Han talar tröst. Han talar liv. Han inger hopp för människoskarorna. Men egentligen så är det inte för deras skull han har gått ut den här morgonen. Egentligen hade han kommit till stranden för de här fyra fiskarna, de två brödraparen som höll på att skölja sina nät, besvikna efter en fåfäng natts arbete. Den här morgonen skulle kallelsen nå dem. Den här morgonen skulle den framtida uppgiften presenteras för dem. De som hade arbetat hela natten men ingenting fått. De som stod där trötta och håglösa och höll på att skölja sina nät för att hänga upp dem till tork. De kanske knappast orkade lyssna till mästarens undervisning den här morgonen. Och vad förstod han egentligen om deras situation? Det gick väl bra för honom att tala om himmelriket och sånt. Men visste han vad det ville säga att ha arbetat en hel natt och bara dra upp näten för att finna att de var fulla av sjögräs och sand och sten och snäckor? Möjligen hade det varit en blåsig natt, och då var det alltid svårt att få fångst. Kanske till och med storm hade det varit. Nu satt Petrus där i båten i skuggan utav Jesus. Visst hörde han vad Jesus sa, men i sitt inre undrade han nog om Jesus visste hur trött och besviken en fiskare kan vara. Förstår Jesus sig på fiskares bekymmer? Förstår han sig på mina problem? Förstår han vad det är att vara vardagsmänniska? Förstår han vad det är att ha problem i jobbet? Förstår han dig? Vet han om din vardag? Vet han om dina vardagsbekymmer? Ja, Jesus kände Petrus tankar. Han visste om deras misslyckade fiskafäng. Han visste att de var trötta och besvikna den här morgonen. Men det var för deras skull som han hade kommit. Hans undervisning till folket är inte det som Lukas återger här, bara summariskt. Det är som om Lukas så snabbt som möjligt ville komma till det egentliga syftet med den här berättelsen, den här morgonen vid Genesarets stränder. Och när Jesus har slutat sin undervisning och folkmassan börjar skingra sig, så är det lika som början på det Lukas egentligen vill berätta för oss. Jesus vänder sig nu till de fyra fiskarna och tilltalar särskilt Petrus. De hade alla fyra redan lärt känna Jesus och till och med gjort sällskap med honom på en del av hans vandringar. Men de hade inte ännu trätt in i lärjungaskapets villkor, i Kristi efterföljd. Och när folket hade gått, så sitter Jesus kvar i båten. Och nu tar han sig an lärjungarnas problem. Och när han gör det, så har han långt djupare avsikter än att bara trösta dem för att de misslyckats med sitt arbete denna natt. Och han har långt djupare och långtgående avsikter med det under som förestod än att bara ge lärjungarna en kompensation och en tröst eller en tacksam gest för att han fick låna deras båt som predikstol. Han ville någonting helt nytt med deras liv. Om man hade velat vinna sina lärjungar på mänskligt sätt, så kanske han skulle kunna ha utnyttjat den här situationen av svaghet. Vad är det att vara fiskare egentligen? Titta vad hopplöst. Det är väl ingen idé att hålla på med det här yrket. Följ mig istället. Det ska bli mycket roligare och mycket bättre. Han kunde ha utnyttjat den svaga situationen, så att säga. Men Jesus är inte intresserad av att få lärjungar på sådana villkor. Istället når hans kallelse dem den här morgonen snart, när de just inbärgat den största fången någonsin i hela sitt yrkesliv som fiskare. Valet att följa Jesus får aldrig vara ett slags räddningsplanka som vi tar till det för att vi misslyckats på andra områden och kanske ser chansen att lyckas lite bättre om vi nu går in på det religiösa. Han är inte intresserad av sådana val. Det är aldrig lätt att bli kristen, och han försöker heller inte göra det lätt för oss. Det är ett allvarligt val. Det är ett val som kostar allt. Sådana efterföljare som bara går in det för att de vill försöka ännu en väg kan aldrig bli sanna lärjungar. När tron och lojaliteten lite senare sätts på prov, när bekymmer och livets problem kommer och kryper in på märgen, och man finner att det inte blev någon dans på rosor att vara kristen heller, då visar det sig om överlåtelsen var allvarlig, om du menade allvar med att bli kristen. Jesus vänder sig nu till Petrus och säger någonting helt oväntat. Petrus hade naturligtvis varit rädd för att Jesus skulle ställa den för tomhänta fiskare så besvärliga frågan: har ni fått någon fisk? Den värsta en fiskare kan få, en sån fråga, när han vet att han ingenting har att visa upp. Och han skulle då ha tvingats förklara för Jesus att, du förstår, att det var en storm i natt, och då får man ingen fisk, och vi hade lite otur med väder och vind och allt, och därför gick det dåligt. Men Jesus tänkte inte tvinga in Petrus i några slags krampaktiga försök att förklara sin situation. Och Petrus visste förstås att Jesus redan hade lagt märke till deras prekära situation. Tomma nät, tomma båtar. Och kanske han åtminstone skulle ha ett tröstens ord att säga, om han överhuvudtaget brydde sig om deras fiskeribekymmer. Men så talar han som vore han skepparen själv, som vore han basen för hela fiskegänget. Och så säger han: Petrus, lägg ut era nät på djupet och dra upp till fångst. Och Petrus blir tyst och ser på Jesus en lång stund. Och om du hade sett hans ansikte skulle du inte kunna avgöra om han trodde att han hade hört fel eller om Jesus verkligen menade allvar. Men Jesus nickar som menade han att bli tagen på allvar och bli åtlydd. Han som talade visste ju allt. Han visste den gnagande besvikelsen. hos sina fiskarvänner. En hel natt och inte en enda mört. Ja, det var plågsamt. Tala inte om eländet, var det lika som lärjungarna hade velat säga. Man hade försökt om och om igen, men näten hade grinat lika tomma varje gång. Och så kommer Jesus och menar att man ska kasta ut ännu en gång. Och det är nu, när natten är över, den mest gynnsamma fisketiden. Om natten varit fruktlös, hur skulle då dagen kunna ge någonting? Och dessutom på djupet. Snälla Jesus, tack för rådet, men du är ju faktiskt bara snickare. Det är vi som är fiskare. Här är ju beviset på att Jesus ingenting visste om fiskargärningen och fiskarnas bekymmer. Han är ju helt okunnig. Det är ju dömt att misslyckas. Och vad skulle folk säga, fiskarkollegorna på stranden, om Petrus la ut sin båt igen och började kasta ut nätet på blanka förmiddagen? De skulle få sig ett gott skratt. Kanske att Petrus yrkesstolthet för ett ögonblick fick honom att vackla. Kanske var han beredd att säga: Jesus, visserligen vet du mycket om himmelriket och sånt, men det här är faktiskt vårt område. Vi har fiskat i den här sjön i många år och vi kan den innan och utan till. Vi vet att det ibland är hopplöst att få ett enda napp. Vi vet att det är svårt att lokalisera stimmen. Vi kan den här sjön. Men så hade han hejdat sig i det att han kom att tänka på vem Jesus var som hade talat. Det var ju honom som de onda andarna hade tvingats lyda. Det var ju honom för vars ord sjukdomar hade gett vika. Det var ju han som hade befallt den svåra febern att lämna hans svärmor. Det var ju Jesus som hade talat. Och om det var han som sa det, ja, men då måste det väl ändå vara värt ett försök. Men Petrus förklarar situationen i vers 5. Mästare, vi har arbetat hela natten och vi har inte fått ett dugg. Men på ditt ord, okej. På ditt ord vill vi försöka ännu en gång. Det var lika som Jesus ville förklara det hopplösa i situationen först. Men samtidigt ville han tillkännage: eftersom det är du som har talat, så ska vi göra det. Tro träder in i bilden. Tron kommer in. Förtroendet för honom som har talat, Jesus. Det faktum att Petrus här kallar honom mästare är redan det ett uttryck för och ett erkännande av: du är värd att åtlytas. På ditt ord, på grund av din auktoritet, vill vi göra det. Observera här, mina vänner, att tro är att handla i lydnad. Det är vad tro är. Du kan mycket enkelt mäta tron genom din lydnad. Trons lydnad ger alltid resultat också. Med risk för att bli skrattade åt ger sig Petrus och Andreas ut i sin båt än en gång och kastar ut näten på djupet. Och så börjar de med spänning dra in. Det blir väl tomt igen. Men så känner de tungt. Kanske ett stenar har hamnat inne. Och de drar och måste ta i av alla krafter. Och snart ser de näten komma upp till ytan fulla av sprattlande fiskar. Och de drar in av alla krafter och näten börjar spricka och de ropar till Johannes och till Jakob som fortfarande är kvar på stranden: kom och hjälp oss. Och de kommer med sin båt och alla hjälps åt att bärga in den stora fångsten och båtarna blir överfulla och löper risk att sjunka och man får försiktigt föra dem in emot stranden. Vilken fångst! Och de fyra fiskarna vet att den här gången är det inte deras yrkesskicklighet som har givit dem denna jättefångst. Och de är fyllda av förundran. Ja, nästan av fruktan, förstår du. Vem är han? Vem är denne man som till och med vet vad fiskstimmen i Genesarets sjö håller till? Och på den här tiden fanns det inga ekolod heller. Petrus tänker intensivt. Visst hade han sett Jesus göra många under redan förut. Och han hade börjat ana vem Jesus var. Men inget under hade någonsin gjort ett sådant starkt intryck på honom som detta under. Det var lika som nu hemma på hans egen gata, på hans eget område. Det handlade om fiskerinäringen. Han visste hur omöjligt det var att lokalisera fiskstimmen i Genesarets sjö. En sjö som var över en mil bred och över 2 mil lång. Hur kunde Jesus veta? Fiskarna rörde sig ofta i stora, täta stim i Genesarets sjö. Hur kunde Jesus veta? Plötsligt inser Petrus att han hade den allvetande i sin närvaro. Och han börjar bäva. Och är han den allvetande, så är han också den helige. Om han visste vad som rörde sig i djupen på Genesarets sjö, då måste han ju också veta vad som rör sig i djupet på en människa. Om han kunde se ner till botten i den djupa Genesarets sjön, så kunde han ju också se rakt in i Petrus människohjärta och veta vad som där fanns fördolt. Och plötsligt grips Petrus av syndakännedom. Han som var tillsammans med honom där på stranden, han visste ju allt om honom. Den allvetande, den helige, den syndfrie hade bevisat dem en sådan nåd den här morgonen. Och med ens känner han sin ovärdighet. Han var ovärdig detta under. Undret hade klargjort för honom vem Jesus var, men också vem han var. Och det är egentligen den viktigaste avsikten med alla under. Att det ska uppenbara vem Gud är. Och vem Jesus är. Och vem du och jag är. Och klargöra för oss vårt behov av hans nåd. Jag som är så ovärdig. Han som ändå vet allt om mig. Hur kan han bry sig om mig? Och plötsligt faller Petrus ner på sina knän och vädjar: Herre, gå bort ifrån mig, till jag är en syndig människa. Jag är ovärdig, vad kan du finna hos mig? Och med ens känner han såklart kontrasten mellan Jesus den helige. Och det blir en intensiv, påfrestande upplevelse. Precis som Jesaja profeten, när han skådade Herren sittande på tronen. Och keruberna och seraferna som förkunnade: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtröstarna och fästena darrade när ropet ljöd. Och profeten slår sig för sitt bröst och tar sig för sina läppar och ropar: Ve mig! Jag förgås, ty jag har orena läppar. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Och han blir förtvivlad. Men precis som den gången så talar Herren de lugnande orden: Frukta icke. Det finns förlåtelse. Det finns försoning. Frukta icke. Närvaron av den syndfrie kändes förtärande. Men hur underbart är det inte att veta att Jesus den här stunden, han svarar lika oväntat nu som han hade givit uppmaningen nyligen: Frukta icke, Petrus. Frukta icke. Och istället för mästare har Jesus kallat honom Herre. Ett starkare ord som inte bara uttrycker auktoritet, utan också antyder helighet och gudomlighet. Men istället för att lyda Jesu vädjan, så stannar Jesus kvar. Jesus lämnar inte Petrus. Han tar inte Petrus vädjan på allvar. Han ger sig inte av. Han visar ingen som helst antydan eller tecken till att ha för avsikt att gå ifrån dessa lärjungar som nu blivit medvetna om vem han är och om sin syndfullhet. Observera, Jesus går inte bort från syndaren. Han kallar dem till sig. Han går inte bort ifrån dig. Han kallar dig till sig. Och han utlovar i denna stund för dem en framtida uppgift att bliva människofiskare. I ordet frukta icke ligger något av en försäkran om syndernas förlåtelse. Och enligt Matteus återgivning så står det faktiskt: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Orden följ mig uppfattades på den här tiden allmänt som en lärares kallelse till sina lärjungar. Att permanent vara omkring läraren och följa och leva tillsammans med honom. Det var ingenting unikt i och för sig. Och då fiskarna kunde den här morgonen knappast ha missförstått innebörden i Jesu uppmaning. Men ändå så skilde sig hans kallelse så radikalt ifrån andra lärare och skriftlärda i Israel. Här handlade det inte bara om att ta emot undervisning från en lärare. Här handlade det inte bara om en förändrad livssituation och livsstil. Här handlade det om att bli någonting helt nytt. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Deras eget yrke utgjorde lika som symbolen av vad som komma skulle. Fångsten var inte det stora glädjeämnet längre den här morgonen, utan det faktum att han som hade givit fångsten ville kalla dem till sin efterföljd och göra någonting annat av deras liv. Underbara faktum. Och när lärjungarna den morgonen lämnar sina nät, så var de visserligen inga färdiga lärjungar, men det var nu som de tog första steget i Jesu efterföljd. Första steget. Det måste tas någon gång. Har du tagit det än? Ska du ta det idag? Första steget. Om du inte tar det första steget kan du aldrig bli en Jesu lärjunge. Någonting härligare än att fånga döda fiskar eller fiska till död låg framför dem. Uttrycket här säger egentligen: nu ska ni fånga levande människor, eller fånga människor till liv. En ny uppgift. Men först 3 år tillsammans med mästaren. Och mina vänner, egentligen var det ett världshistoriskt ögonblick den här morgonen när fiskarna lämnade näten och båtarna. Väl visste Jesus att han skulle få mycket bekymmer med dessa 4 unga män. Han visste de svåra stunderna. Han visste att de till och med när han upplevde sin svåraste stund i Getsemane och när bojorna fästes omkring hans händer, så försvann hela lärjungaskaran och övergav honom. Han visste hur denne Petrus, trots sin ivriga försäkran att vara villig att dö för honom, 3 gånger skulle förneka honom, ivrigt förneka honom den natten. Men ändå, mina vänner, så var det på dessa 4 män som han tänkte satsa allt, satsa allt. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Ty han visste nämligen också att när den helige ande skulle komma över dem en dag, så skulle Petrus vara den första som stod fram i själva Jerusalems centrum och förkunnade det glada nyheten om att Jesus lever. Det är på honom ni ska tro. Och han visste att Johannes och Petrus snart skulle kallas inför stora rådet efter den händelsen. Men ändå vägra att lyda människor mer än Gud. Och gå ut igen och förkunna i Jesu namn och kastas i fängelse och bli förföljda över hela romarriket. Det var på dessa män han satsade. Om vi kunde fråga dem här idag, vetande att det här valet innebar nu en framtid av lidande, ja så småningom martyrium, för troligen alla utav dessa 4 män. Jakob var ju den första aposteln att lida martyrdöden. Om vi kunde fråga dem här idag: Jakob, Petrus, Johannes, Andreas, ångrar ni ett val när det är morgonen på Genesarets strand? Så skulle du naturligtvis le och försäkra oss om: inte ett ögonblick. Inte ett ögonblick. Och idag så är det miljoner människor genom världshistorien från den tiden som står i tacksamhetsskuld till de fyra fiskarna. I alla länder, i alla tider har vi läst Johannes evangelium och gripits av kärlekens budskap. Vilka sanningar han fick nedteckna, den apostel, den blyge lärjungen, fiskaren från Genesarets stränder. Och breven som han skrev. Och när han på sin ålderdom blev skuffad ut på en ö i det Egeiska havet, så öppnar Gud himmelen för Johannes fiskaren. Och hela uppenbarelseboken nedtecknas för oss. Petrus, som hade sagt den där morgonen: Herre, gå bort ifrån mig, för jag är en syndig människa, skriver sina brev och säger: nu har vi blivit delaktiga av gudomlig natur. Var i er handel och vandel heliga, så som han är helig. Och han blir en av den kristna församlingens förgrundsgestalter. Petrus, fiskaren, kom att förändra historien när Jesus fick hand om honom. Men det måste börja en gång, mina vänner. Det måste börja idag i ditt liv. Det första steget måste du ta nu. Varför tvekar du? Lämna näten, lämna båtarna. Låt honom få ta hand om ditt liv. Han kan göra någonting fantastiskt av det. Om du också inte blir en Petrus eller en Johannes, så har Jesus samma syften med ditt liv, att göra dig till människofiskare. Bara han får hand om dig, bara du lämnar stranden och ger dig åt honom. Du måste ta första steget. Du måste visa att du menar allvar, min vän. Hur ska han annars kunna ta dig på allvar och börja göra någonting av ditt liv? Så lika som på Genesarets sjö, så står han här. Om vi kunde se honom, står vi nattvardsbordet här framme och säger: följ mig. Och han vet ju var du sitter, som skulle behöva säga ja till honom nu. Jag vet ju inte det. Jag vet ju inte vem du är som ännu inte sagt ditt ja till Kristus. Jag vet ju inte vem du är som har upplevt kallelsens röst inom dig att gå till de glömda folken. Någonstans ute i världen där evangeliet ännu inte är förkunnat. Du har känt dragningen, men du har ännu inte sagt ditt ja. Du tvekar. Men nu ska du ha samma förtroende för Jesus som Petrus hade den i morgonen. Herre, på ditt ord, eftersom det är du som säger det, jag kommer. Jesus, ta hand om mitt liv. Nu ska jag sluta min predikan, men jag önskade att du skulle lyda hans maning och komma och ta första steget idag, den här 12 april 1981, och låta det bli en milstolpe i ditt liv när du la ditt liv i hans händer, som sa: jag ska göra dig till människofiskare. Vet att det behövs sådana. Det behövs sådana i vår tid, i vår stad, i vår värld idag. Varför sitter du så fast? Lämna näten, lämna det som behöver lämnas för att följa honom. Nu ska vi öppna dörren till bönerummet för överlåtelse, för att ge våra liv till Jesus Kristus och säga: Herre, vart du vill ha mig är jag villig att gå. Nu har jag tagit första steget och med förtroende lagt mitt liv i din hand. Du ska bli lika lite besviken som Johannes, Andreas, Jakob, Petrus är idag. De ångrar inte ett ögonblick att de lydde hans ord den där morgonen och lämnade näten och följde honom. Vad passar bättre än att sjunga sången: lämna dig helt åt Jesus, själv vill han helt bli din. 180. Och så kommer du i lydnad för Jesu befallning. Lämna dig helt åt Jesus.